bygga ett starkt personligt varumärke online som attraherar rätt klienter, gör att du tjänar mer pengar och ger dig friheten att leva vart du vill och på ett sätt som du älskar. The Brand Expert Podcast, det är podden för dig som har bestämt dig för att det här, det är året då du vill levla upp och bli sedd som expert i din nisch. Jag heter Malin Hammar Blomvall och jag bygger drömmiga varumärken online. I dagens avsnitt av The Brand Expert Podcast så ska vi prata copywriting. Och då tänker du, hjälp, det där låter inte superkul, eller jag har problem med det här, I know it. Men det är så viktigt, för när jag jobbar med mina klienter och vi tittar igenom vad de gör och på vilket sätt de gör det, så är ju naturligtvis branding en stor bit, men också deras copy. De ord de skriver i sitt content, sitt innehåll. Om vi inte har hittat vår röst, om vi inte har koll på vår målgrupp, då är det också väldigt, väldigt svårt att skriva bra copy som gör att man känner, ah, det är mig hon talar till. Alltså jag måste ha det här, jag måste trycka på knappen nu. Känner du igen det? Du vill ju att det content du skriver ska konvertera dina följare till klienter, eller hur? Och det här är en konst, och det här är ingenting man föds med. Man föds inte till copywriter eller att man som coach kan skriva bra copy. Utan det här är ju verkligen någonting du kan lära dig. Jag har alltid älskat att skriva. Jag menar, jag tror att jag vann novelltävlingar och jag ville skriva en bok när jag var yngre. Det har jag inte kommit till än. Står på min to-do. Men i alla fall har jag alltid älskat att skriva. Jag älskar storytelling och jag älskar att kombinera bra text med bild. För jag vet att det ger så stor skillnad. Och det här är någonting som jag ofta behöver titta på när en klient till mig kanske inte känner att den konverterar på det sättet som den skulle vilja göra. Då tittar vi ofta på copyn. För då kan det vara att det är för luddigt, för mycket fluff, eller man använder inte det ord som en målgrupp faktiskt hookar på, går igång på. Och jag har fått fråga mycket det här med engelska och svenska. Varför mixar du engelska och svenska? Men jag står i min fulla tro att jag attraherar dig som lyssnar just nu. För att du också kanske är internationell. Du kanske också gillar engelska ord. Så att jag mixar vissa engelska ord med svenska. Och det gör ju mig lite unik inom det jag gör. Eftersom folk faktiskt reagerar på det. Och att många av mina drömklienter, det är sådana som kanske drömmer om att bo utomlands. Vill vara digitala nomader. Kanske är internationella ledarskapscoacher och så vidare. Så att jag vill att du håller kvar vid dina små quirks. Dina små saker som gör dig annorlunda och använder det i ditt språk. Så att du faktiskt får en personlig röst där ute. Så att inte allting låter mellanmjölk och tråkigt. Och jag vet inte med dig, men du kanske har några ord som är specifika för dig. Och jag har nog kanske till och med tagit upp det på den tidigare. Att jag har några ord som jag återvänder till. Det kan vara drömmigt. Det kan vara all in. High-end clients. Clarity. Friday feeling. Och mycket annat. Alltså jag kan sitta och räkna upp väldigt många ord jag använder ganska kontinuerligt. Och de här orden, de vet jag att mina drömklienter går igång på helt enkelt. Och idag så tänkte jag att vi ska få ännu mer kött på benen, för att jag har bjudit in Jill Nyqvist, soloprenör, till att ge sina tre bästa copywriting tips. Och Jill och jag, vi går way back, för vi har faktiskt en väldigt populär onlinekurs som heter The Brand Book. Och i oktober så släpper vi den igen. Så det här är någonting du inte ska missa om du känner att du faktiskt sen behöver hjälp med både brand och copy. För de här sakerna gifter sig och ger ett grymt bra resultat. Så nu är det slutpratat för min del och varmt välkommen Jill Nyqvist. För de som inte har varit i kontakt med dig tidigare, Jill, kan inte du berätta lite om vem du är och vem du hjälper?
Ja, jag heter Jill Nyqvist och jag hjälper soloföretagare mest som jobbar online att paketera sin kunskap så att de kan få den perfekta mixen av tjänster för att få ett hållbart företag online. Jag tänker att det finns många sätt vi kan hjälpa till på. Och vissa sätt passar oss bättre än andra. Alltså en del gillar en och en coaching. En del gillar att hjälpa till mer liksom, genom onlinekurser. Jag gillar ju medlemstjänster. Och det handlar om att hitta den där perfekta mixen av tjänster. Där jag både får jobba på det sättet jag trivs bäst med. Jag tjänar de pengar jag behöver. Samtidigt som jag hjälper dem jag vill hjälpa. Och det hjälper jag företagare med.
Ja, men det är ju så bra. Det gör du hur bra som helst. Mm, och idag så kommer vi att prata om ett område som du är grymt bra på. Och som också du och jag faktiskt har en kurs i. Vad är det för kurs? För de som inte vet det.
The Brand Book.
Yay!
Ja. Det är en onlinekurs som tar ett helhetsgrepp om både varumärket. Det vill säga designen, det som du är grym på Malin och som är din expertis, och hur man också uttrycker sig, det här med copy, och att The Brand Book tar ju det här helhetsgreppet där man får stöd i att utveckla sitt varumärke online, både i hur man ser ut och hur man låter, alltså rösten, texten, orden.
Ja, det är så kul, för det är liksom lite ett passion project, för jag menar, det är en del av mig och en del av dig, och så kommer vi tillsammans och gör det här, så att ja. Det ser jag fram emot igen.
Nästa
snart.
Lansering. Ja, det blir roligt.
Ja. Ja, men idag så tänkte jag att det vore så kul att höra. Och bra, för min målgrupp är ju ofta coacher som ska ta nästa steg online, levla upp sitt företag. Och när de ska göra det så är det ju så att copy, som du också är väldigt bra på då, är otroligt viktigt. Det gäller ju både när man skriver text för sin webb, sin landing page, eller uttrycker sig på sociala medier. Så go ahead, berätta lite om vad vi ska tänka på.
Ja, men precis. Jag tänkte att jag har ramat in här fem områden eller fem tips man kan, som kommer att göra copyn liksom väsentligt mycket bättre. Så att jag tänker att vi börjar med nummer ett, som faktiskt knyter an till att du säger så här, jag hjälper ju många coacher som är experter inom sin nisch. Och tips nummer ett handlar just om problemet med att vara expert när det kommer till att skriva. För att som expert, som coach, så har ju du så här djupgående kunskap och insikter kring dina potentiella klienters verkliga problem. För det ligger ju i din expertis att förstå vad är det som ligger bakom de här utmaningarna som de har. Och då är det så väldigt lätt att vi börjar prata utifrån den positionen, expert, med experthatten på oss.
Mm.
Och så pratar vi om vad som, vi säger att vi tar en coach som jobbar med personlig utveckling, kanske att stärka självkänslan hos kvinnor, säger vi då. Och då börjar man prata om liksom så här, problemen kring dålig självkänsla.
Mm.
Ja, men en utmaning blir det, och då står man där och kommunicerar utifrån de bakomliggande orsakerna, medan den potentiella kunden då, de kanske inte tänker så här, här går jag omkring och har dålig självkänsla, utan det de upplever, det kanske är så här, jag säger ja till allting, jag kan inte sätta några gränser, jag säger aldrig nej, jag oroar mig ständigt för vad andra ska tycka om mig. Vi måste ju prata med människorna kring de symptom de upplever. För ingen köper ju en lösning på ett problem som de inte vet om att de har.
Nej.
Och när vi då adresserar de bakomliggande problemen utifrån vår expertis och alltså väldigt djupgående kunskap, så pratar vi om de problemen som kanske ligger bakom, men den potentiella kunden upplever ju någon form av symptom av det här. Och det är där vi måste möta upp dem i våra texter. Vi måste prata om symptomen så som kunden själv upplever dem. Alltså, vad är det de klagar på? Vad är det de går omkring och liksom säger till andra eller tänker inom sig själv? Och börja liksom med den här rösten som man vet att människor redan har i sina huvuden.
Mm. För det handlar om att lära känna målgruppen riktigt bra, så att man kan tänka sig in i, ja, men, vad har de för pain points och vad är verkligen symptomen på de pain pointsen.
Ja, och ofta så vet vi det där, för att är en coach som redan träffar klienter regelbundet, så vet du hur de brukar uttrycka sig kring sina problem. Och då kanske de inte öppnar med att Jag har så låg självkänsla. Så därför ställer det här till dig i mitt liv. Utan de kanske börjar med att säga att så här, jag har så mycket att göra. Jag liksom hinner knappt andas. Jag får inte näsan ovanför vattenytan. Det är bara så många saker i livet som pågår hela tiden. Jag känner mig helt överväldigad. Och liksom, man pratar om de utmaningar man har i sin vardag. Och där behöver vi möta upp dem i våra texter.
Ja.
Så att beskriva problemet så, utifrån kundens perspektiv. Och då handlar det ofta om symptom.
Och jag måste bara hoppa in här med ett litet citat som jag hade faktiskt råkat titta på inför att vi skulle spela in här. If you want people to care about your offers, remember, people will jog to pleasure, but sprint from pain, Eddie Sliner. Alltså att människor kommer att liksom jogga mot härliga saker, men de kommer ju springa från smärta. Och här tar ju du upp det så bra, att det är viktigt med pain points och symptomen, och att vi möter upp kunden där.
Ja, för att börjar vi prata om lösningen så har vi börjat ett steg för långt fram i processen. Vi har inte mött upp dem där de är nu, och det är lätt att man pratar om lösningen i form av, för det är det vi vill sälja in till dem. Att så här, det finns en lösning här, jag kan hjälpa dig. Och så spelar det ingen roll om man har ett coachingprogram eller om man har en webbkurs eller om man har en medlemstjänst eller vad man har för någonting. Man har en lösning på deras problem. Och naturligtvis måste vi prata om det också i våra texter. Men vi måste börja med att möta upp den tänkta kunden där kunden själv är.
Mm.
Och där kan man ju få väldigt mycket bra information. Dels från de kunder man redan möter. Men det kan också ibland vara så att man själv... att ens kund är en tidigare version av sig själv. Så att om vi säger att jag hjälper soloföretagare som jobbar online med det här, så hjälper jag ju personer som är en tidigare version av mig själv. Jag har också gått igenom de där sakerna. Jag vet hur det känns det att stå där och liksom, freebie. Va? E-postmarknadsföring. Vad sjutton skulle man skriva ett nyhetsbrev varje vecka? Du är helt galen. Alltså, jag vet hur det är att gå igenom de där utmaningarna som är för att få till liksom alla de delar man behöver för att få ett framgångsrikt företag online. Mm. Och då kan jag ju backa tillbaka, så här, hur kändes det för mig första gången jag skulle få ihop en freebie? Eller hur kändes det första gången jag skulle liksom paketera min kunskap till en online-kurs?
Mm.
Ja, det tog mig 8 månader att få ihop den där kursen. Ibland är vi en tidigare version av den vi vill hjälpa, och då kan vi gå tillbaka och använda oss själva där. Alltså, vad var det jag ofta gick omkring och tänkte då? Vad var det jag trodde på som jag nu inser inte var sant? Eller typ så här, jag grävde bara min grop djupare när jag var i den där övertygelsen. Och vad fick det där mig att göra?
Ja, men alltså det här är så bra, det är guld. För att det du säger också, just det här, en tidigare version av sig själv. Det använder jag också, för jag tror inte på det här att ja, men det ska vara... Maja 36 år som kör en Volvo, utan jag menar, nej, det här är också någonting man lär sig på vägen, att jag brukar också be mina klienter tänka på, har du varit en tidigare, är det här en tidigare version av dig själv, eller är det så att det är en av dem du jobbar med som kan vara din drömklient, och så tänker du på den personen och så använder du det i din marknadsföring och din copy. Men någonting som jag tänkte på där som du sa, som jag sa till mig själv och som blev en sån här awakening, det var ju att nej, jag ska inte nischa ner. I början tänkte jag hade ju jobbat marknadsföring, reklam och PR så länge, jag vet att nischa är bra, men jag sa nej, jag är multipassionerad. Oh. Jag vill ju göra allt. Oh. Det kommer gå så bra. Och det brukar jag skratta åt själv idag när jag skriver poster som handlar om att nischa ner, att våga own your mountain, äg ditt berg. Mm. Och så. Så att, ja, vissa saker har man ju själv faktiskt upplevt som är utmärkta exempel på det man ser nu online, att nej, jag tänker inte nischa ner, man behöver inte det, jag är multipassionerad, kommer gå jättebra. Och visst, det kan gå bra, men det kan gå så mycket bättre om man gör det.
Ja, jag känner igen mig där. Alltså, jag fick den frågan bara igår, tror jag, just det. Men när du startade ditt företag, visste du då exakt vad du skulle jobba med? Jag bara, nej, det visste jag inte, för jag skulle göra allt. Jag satt ihop en hel PowerPoint-slide med alla idéer jag hade. Allt ifrån så här, söka projektmedel från EU för att rädda världen, till att hålla ledarskapsutbildningar, till att vara ledarskapscoach, till att vara föreläsare inom ADHD, till att göra onlinekurser. Alltså, det tog aldrig slut.
Nej.
Och Jag insåg ju inte då hur mycket jobb det krävs i varje sånt där spår för att få det att flyga.
Mm.
Så att jag var ju härligt naiv där och tänkte så här, ah, hur svårt kan det här vara?
Ah,
och
det, bara,
det var skitsvårt.
Och när man fokuserar på en sak i taget, ja då växer det ju naturligtvis. Ah. Och så har man glömt vissa bollar, då får man ta omtag och titta på oj då, det här har jag inte pratat om på väldigt länge. Det här erbjuder jag faktiskt också. Det hände ju mig idag, att jag tittade på mitt eget Instagram och såg att oj då, jag talar inte om någonstans att jag kan göra hemsidor och ha VIP-days nu, utan jag har bara pratat om en annan tjänst jag har. Så att, oj, vad det här är nyttigt ibland att få en liten tankeställare.
Och allt det här som vi upplever är ju värdefull information till våra texter. För att är det så att vi hjälper personer som har antingen har de här utmaningarna nu eller har haft det vid någon tidigare, så är det ju liksom det som är vardagsexemplen som vi kan hämta då från våra egna liv. Och jag menar, det är ju, nu har jag drivit företag i 5 år och det är ju inte så att jag har slutat göra misstag.
Nej.
Jag har inte heller slutat oroa mig eller fått så här ångestpåslag över saker som man tänker så här, hur ska det där gå? Alltså, man är ju i den här processen hela tiden, så att de här vardagsexemplen som är så kraftfulla att använda i copy, de fortsätter ju att komma. Om vi samlar på dem, om vi lite så här letar efter dem, så har vi massor av exempel från vår egen vardag i så fall som är guldkorn.
Mm. Ja, så rätt.
Nummer 2 då. Och då är vi lite grann inne på, det var en bra övergång där, det här med vardagsexemplen. Så tips nummer 2, var mer specifik och konkret än vad du någonsin är bekväm med.
Ja, för det är så bra.
Ja, för att i vår sträv, vi vill ju ofta hjälpa många människor. Både för att vi är passionerade inom det området som vi hjälper till med och för att vi vill ha in kunder och intäkter för våra företag att gå runt. Och utifrån den tanken så vill vi gärna nå många och alla. Och då vill vi gärna använda begrepp som stressad, lönsamhet, vardagspussel. Vad säger man, vardagspussel?
Vardagspusslet, vardags.
Ja.
Ja. Ja. Men de här hjulet.
Ekorrhjulet, de här övergripande beskrivningarna, överväldigad, de här övergripande beskrivningarna som vi tänker att vi når fram med, för att de alla känner sig stressade någon gång. Liksom. Mm. Och att vi liksom då inte exkluderar någon. Mm. Men i själva verket så är det ofta precis tvärtom. Att när vi blir så där generella, som typ så här maxar du din lönsamhet.
Mm.
För vem är det webbinariet till för? Om vi skulle ha ett webbinar om det. Men om jag skulle säga så här ökar du dina, så här fördubblar du dina intäkter om du är soloföretagare online.
Mm.
Då bara, aha, soloföretagare online, fördubbla intäkterna. I'm in. Vad kan jag använda dig?
Yes.
Och för då blir vi mycket mer träffsäkra i, alltså de som scrollar förbi och är en soloföretagare online som vill fördubbla sina intäkter, de kommer att stanna till.
Mm.
Men att maxa lönsamheten, det låter bra, men det skulle ju gärna kunna vara bygghandeln längst ner på hörnet här eller liksom Olens.
Ja.
För vem är det? Alla och ingen.
Mm.
Så här behöver vi hitta de här mer konkreta exemplen och liksom bli mer specifik i våra ordval kring det här. Och det är inte så att jag tänker att man aldrig kan använda till exempel ordet lönsamhet, men då kanske man måste fortsätta prata om, alltså lägg till någonting som förtydligar, vad betyder det här? För det är också så att de här abstrakta orden som lönsamhet, du kanske tänker så här, då måste man sälja mer. Jag kanske tänker så här, nej men maxa lönsamheten, det handlar om att sänka mina kostnader.
Mm, exakt, det kan vara two ways där.
Ja, och då kanske jag kör ett webbinar om hur man sänker kostnaderna. Men du tänkte att det skulle vara ett webbinar om hur jag säljer mer. Då har vi inte liksom, vi har inte samma bild av vad det där betyder. Och ju mer övergripande beskrivningar vi använder oss av, desto mer tolkningsutrymme finns det ju i det. Och i bästa fall ska jag säga. I värsta fall så scrollar man bara förbi. För det är liksom, det är så här, man fångar inte någons uppmärksamhet.
Nej, och här säger du någonting jätteviktigt, för det här är ibland det viktigaste när någon ska ha ett webbinar eller en workshop, att det blir copy som bara fångar en. Man känner, jag måste trycka på knappen, jag måste anmäla mig till det här.
Ja, och då måste man måste förstå anledningen till varför är det här angeläget för mig just nu. Och är det så då att man jobbar kanske inom områden som är lite svåra, alltså pengar är ju, man kan fördubbla pengar, man kan halvera kostnader och sådär. Det är lite enklare att rama in det. Men om man då jobbar med till exempel då att minska stress
Ja.
eller något annat som är mer abstrakt, då kan man ju använda sig i sin copy och sina ordval som kanske handlar om att konkretisera ett sådant abstrakt begrepp då, som att till exempel på en skala 1 till 10, hur stressad känner du dig? Då plötsligt har man liksom så här, om då kanske jag säger, om jag ligger på en 8, då plötsligt har det blivit mer konkret bara genom att vi sätter in det i en skala.
Ja. Bra exempel.
Eller också kan man tänka sig kring stress, att så här, men om man skulle, hur skulle man, om man filmar en person som är stressad, hur skulle man se att de var stressad utan att man säger ordet stressad? Alltså, vad är det man gör när man är stressad? Och då kan man titta på det utifrån, liksom så här, vad är det?
Man glömmer plattan på, det gjorde jag nyss.
Så att då kanske det handlar om så här, hur du hanterar både jobb och familj utan att känna att du aldrig räcker till. Liksom. Att så här, välj ut några områden som är signifikanta för att uppleva kring stress.
Ja, och här måste jag bara lägga mig i eller pausa. Du säger något så bra här, för jag tycker att det är många coacher som får problemet här, att de ska prata om de lite mjukare värdena. Stress, att träna, att ta hand om sig själv och må bra. Men då brukar jag alltid säga, men kom ihåg businessdelen. Jag går igång på businessdelen. Det är inte så att alla är jag, men just kombinationen som du sa nu, familjelivet, alltså vardagspusslet och hur man fungerar på jobbet till exempel. Det blir ju mycket mer, ja, man ska inte säga att det är viktigare, men för många så kan det bli en hook. Att visst, jag behöver ju må bra hemma, det är ju naturligtvis väldigt viktigt, men när man också lyfter in de lite hårdare värdena som jobbet, prestation, få allt att fungera, för man måste ju fortfarande betala sina räkningar. Så att, hur ser du på den biten när coacher har det problemet?
Men jag tänker att det handlar återigen då om att känna sin kund och då titta på kundens utmaningar utifrån kundens perspektiv. En person är ju inte bara en person med en roll, utan man kanske är, som i mitt fall, så här, jag är mamma, jag är fru, jag är hundägare, jag är företagare. Och alla de här rollerna har sina utmaningar för mig. Liksom. Alla de här rollerna kräver någonting av mig och jag får särskilda så här, glädjeämnen kring alla de här rollerna. Och då har ju du någonting att hocka in på där beroende på i vilken kapacitet säljer du till mig. Är det min roll som förälder? Är det min roll som företagare? Är det min roll som partner? Är det min roll som hundägare? Kanske en hundkurs? Och då kan man ju plocka upp utifrån det. Alltså, om jag nu är i så här, jag driver eget företag och jag är också förälder och du har en approach där så här, det handlar inte om att antingen vara en bra mamma eller att driva ett framgångsrikt företag, du kan göra både och.
Ja, älskar
Ja, men då
den.
har du ju någonting där du kan använda i din hook. Så det handlar ju om vad är det för problem du tänker dig lösa hos din klient? Alltså i vilken kapacitet? Det kanske i sitt extremfall så skulle det kunna vara, är du företagare och hundägare och vill räcka till för din hund? Då gör du det här.
Ja,
Alltså det beror ju på vad
love
man har för vinkel på det.
ja,
Så att,
jättebra.
alltså, att gå tillbaka till liksom, problemet du löser för din kund och i vilken kapacitet är den kunden? Vilka roller har den så som du tänker dig i den?
Jättebra, bra illustrerat.
Då, nummer 3 va? Det här är en klassiker, jag tänker att den tål att upprepas. Och det är ju det här med huruvida vi säljer flygresan eller destinationen. Eller som jag gärna vill säga då, tågresan eller destinationen.
Härligt. Och jag säger flyg.
Ja, jag som är så orolig över allt flygande. Så det handlar ju om, alltså, istället för att bara fokusera på fakta och funktioner så behöver du fokusera på liksom resultatet, effekten av det här. Och det här handlar ju om hur du presenterar ditt erbjudande. Oavsett om du har ett coachingprogram eller om du har en onlinekurs eller om du har en medlemstjänst så handlar det om så här, vad blir min upplevda effekt och vad blir min nytta som kund när jag har gått igenom det här?
Mm.
På vilket sätt blir mitt liv annorlunda eller bättre när jag har gått igenom den här medlemstjänsten, coachingprogrammet eller kursen eller köpt din bok eller vad det är för någonting? Och då kan vi inte på våra säljsidor göra själva leveranserna i kursen till huvudnumret för vårt sälj. Där, du får så här många Zoom-möten, du får så här många videokurser, du får så här många arbetsböcker. Så här, för ingen behöver på riktigt en sak till att göra. Det är inte så att man vaknar upp och tänker så här, tänk om jag fick gå på något Zoom-möte idag. Det hade varit fantastiskt för den här dagen. Utan så här, det är inte så att man behöver fler saker att göra. Så om jag radar upp då att det är, så här, det är 25 videofilmer, det är så här många lektioner, det är så här många live-träffar. Så kan det ju kännas som att så här,
Jag bara, nej, det här har jag inte skrivit med.
Nej. Men om man däremot säger så här, det är det här som du får hjälp med, det är det här som kommer bli lättare för dig, det här som kommer gå snabbare eller effektivare, eller du kommer må bättre, eller det beror ju på vad scopet är för utbildningen.
Mm.
Då pratar vi om destinationen. Alltså hur ser det ut på den här semestern när jag kommer fram? För det är ju det man köper, destinationen. Hur blir mitt liv när jag gått igenom det här coachingprogrammet? Mm. Sen naturligtvis så behöver vi prata om leveransen. Vi måste ju prata om upplägget. Men det kan inte vara huvudskälet till varför vi förväntar oss att någon ska köpa. Att man får ett antal videofilmer, man får ett antal gruppcoachningar eller så.
Nej.
Så att vi flyttar fokus då från de här liksom funktionerna eller de här leveranserna till vad blir nyttan för dig om du köper det här? Vad blir effekten i ditt liv? Och det där kan krävas lite eftertanke och formulera den där transformationen.
Mm.
Att hitta det, för det handlar också om att känna sin kund. Det handlar också om att veta så här, vad önskar de då? Och då tänker jag att jag tänker inte att önskan är så här, ja men jag önskar mig. Alltså det handlar inte om de här sakerna som så här, dricker man te eller kaffe eller liksom, bor man i villa eller lägenhet eller sådär. Utan det handlar ju om den här förändringen som man är ute efter. Så här, vilken person är jag när jag kommer ut på andra sidan och vad gör det möjligt i mitt liv? Mm. Det säger att jag är den där personen som coachen vill sälja till som är företagare och förälder. När jag har hittat ett sätt att skapa mitt framgångsrika företag samtidigt som jag räcker till för mina barn, vad gör det möjligt för mig då?
Mm.
Jo, men jag kommer känna mig som en fantastisk förälder som är en föredöme för att visa vad som är möjligt för mina barn. För att kolla här, man kan driva det här företaget och bygga upp det här samtidigt som vi kan ses i familjen, göra aktiviteter eller att jag har tid att sitta ner med dig varje dag före skolan.
Mm.
För att jag behöver inte rusa iväg och lämna dig ensam i frukosten, utan jag är hos dig varje morgon. Eller jag är hemma varje dag du kommer hem från skolan. Vilken känsla gör det möjligt för mig? Vad gör det med mig som mamma? Och hur kan jag bemöta mitt barn? Vad har jag för energi tack vare det? Alltså den där förändringen är ju den vi ska sälja in.
Mm.
Jag blev lite engagerad där. Hade du någon kommentar, Malin?
Nej, jag håller helt med dig. Jag tyckte bara, ja.
Så, det var trean. Fyran. När man tänker kring copywriting så är det många som fastnar i tanken om att man ska vara lite så här fyndig. Du vet, så här, det ska låta lite så här coolt, lite fyndigt, lite klatschigt, lite så här skojigt kanske eller så. Och jag tror att det kommer från att det, den typen av reklam som man ofta mötte. Ja, nu vet jag inte riktigt. Jag vet inte vad det går för reklam på tv nu för tiden. Men alltså, det var liksom de lite roliga reklamerna och sådär. Och gärna de där reklamerna som var skitroliga. Sen hade man ingen aning om vilken himla produkt de sålde.
Mm.
Men man skrattade gott. Men man vet inte vilket företag som stod bakom dem. Liksom. Och det, så copy-tipset här, det är så här, hellre tydlig än fyndig.
Ja.
Så. Det finns ju det här engelska uttrycket if you confuse, you lose.
Ja, det är klockrent. Det är så tydligt det kan bli. För jag tänker mig också att det måste finnas vissa ord. Jag tänker på idag till exempel så scrollar jag lite. Och så ser man också hur vissa ord gör att man sugs dit, kan man säga. Det var ett ord idag som det stod cocktail. En cocktail av. Och det slog an hos mig, det gillade jag. Ja. Då kände jag direkt, ja, men det här ska jag svara på. Och det känner jag absolut inte hela tiden. Utan ordet cocktail, ja, det är liksom i mitt vokabulär. Och sen kan jag också se att ord som jag tycker att jag har pratar om väldigt mycket go-getters eller go all in eller ja, men vissa ord, eller ditt ord leverans. Jag märkte själv att jag råkade skriva leverans nu i ett inlägg. Då tänkte jag, ja, men det är egentligen lite gillsord. Så att det här är sjukt roligt när man ser sina egna klienter börja använda en ord som man använder mycket. Eller att jag känner att ordet leverans, ja, det kanske inte är mitt ord. Men jag har att skriva det. Och det här tycker jag är så spännande. Hur tänker du kring det?
Jo, men jag tänker att det handlar ju om att man bygger upp sin egen ordlista. Och det tar vi upp också i The Brand Book, just det att så här, hitta de här orden som är du, som blir din röst. Och vi har ofta en röst, men vi kanske inte är medvetna om den. Och när vi då liksom highlightar vissa ord, om man tänker sig att man skulle bara så här, vårt samtal här nu, så skulle man kunna skriva, transkribera det, och så skulle man kunna stryka med överstrykningspenna på vissa ord som du använder, Malin, och vissa ord som jag använder ofta, så skulle det bli annorlunda. Men för att din röst låter på ett annat sätt och min låter på mitt sätt, och det där kan ju vara till vår fördel om man inte har sjukt krångliga ord som är highlightade, som blir väldigt abstrakta eller svåra eller väldigt så här, branschiga eller vad det är. Så man får ha den aspekten med sig. Men ofta har vi lite olika sätt att formulera oss på, och det beror ju ofta på var vi kommer ifrån. Alltså, vad har man för någonting med sig? Tidigare arbetslivserfarenhet och så, som, och i kombination med den branschen man jobbar i, och så blir det någon form av mix av det där. Så, för jag skulle aldrig säga cocktail, jag skulle säga mix.
Ja, mix.
Jag säger ju inte, jag säger inte så här, skapa din perfekta cocktail av tjänster.
Nej.
Det skulle jag aldrig säga.
Nej.
Så att det, och jag tänker att det är en bra sak, för det gör ju att du låter som du, och jag låter som jag, och du som lyssnar, du låter som du låter. Och det är det som är hela poängen med att bygga ett starkt personligt varumärke, att vi skiljer ut oss från mängden, och att de personer som gillar det sättet som just du uttrycker på attraheras till dig då.
Och här tycker jag det är kul att du, oj förlåt, jag blir så engagerad här också. Nej, men jag tänker på att jag fick frågan på en av mina inlägg, på ett av mina inlägg, men Malin, varför skriver du så många ord på engelska? Varför mixar du? Och då kände jag så här, jo, men det gör jag ju. Och and I love it. Och jag tror faktiskt att jag då attraherar de som kanske också har jobbat utomlands eller är digitala nomader, eller som jag som har periodvis bott utomlands, som tidigt fick till mig engelska som ett språk. Men jag märker också hur jag måste förklara vissa saker. CDA och freebie och ja, men en del ord som jag slänger mig med som jag tycker är så självklara. De måste också förklaras lite bättre ibland för de som faktiskt inte använder dem hela tiden, Roy och så vidare. Det kan både vara väldigt bra för att attrahera rätt, men det kan också vara så att de som vill ha allting på svenska, antingen så förstår de inte allting, eller så är de kanske inte riktigt my people. Så att, hur ser du på det?
Ja, men jag tänker att det är klart, man kan köra sitt race och så här, de som går igång på det här, de är mitt folk, alla andra inte. Men man kan ju också, precis som du säger, men jag tänker så här, som du säger, att man kan bara mjuka upp det, men ge en förklaring till vad CTA är då, liksom så här, alltså möt upp läsaren. Sådär, så att då har man, det är ungefär som jag säger de här abstrakta orden, stress eller lönsamhet. Ja, men säg stressad då, men fortsätt prata om vad det innebär, alltså ge någonting mer kring det än bara ordet stress. Och det är väl samma sak här då, använder man CTA så gör det, men lägg till vad det är. Så har man ju liksom mött upp, då får man det bästa av två världar. Det ena behöver inte utesluta det andra.
Nej, sant.
Men det som jag tänker är viktigt, det är ju att man inte tror att jag uttrycker mig lite kryptiskt, för då kommer folk bli nyfikna. Så bara, nej, vi blir inte nyfikna, vi bara orkar inte, och så scrollar vi vidare. För att det är så här, man tänker att man ska vara lite fyndig, och så måste läsaren ska tänka till lite grann. Men ofta får vi inte den tiden av människor, för alla är upptagna med sitt och alla har mycket att göra. Och jag läste på LinkedIn, Pixelpodden, Helene Åberg, Lena. Hon skrev att man scrollade 90 meter.
Nej.
Jo, 90 meter scrollande på telefonen, och jag kände bara shit, det är säkert jag också. Ja, men om man ska scrolla sig ner genom 90 meter per dag, då inser man ju att om man då ska försöka vara lite kryptisk och locka folk med det, då har man ju redan tappat dem, då är de en meter förbi redan.
Ja. Ja, oh, klockren grej. 90 meter, det fick jag
Ja.
mig att få en tankeställare. Tack, Helene.
Usch. Jag får alltid sån här ångest. Jag får dåligt samvete när jag läser om skärmar och sociala medier. Och så här. Jag känner mig dålig på förhand.
Som
Jag känner
jobbar
mig
med det
träffad.
också.
Jag känner mig träffad. Liksom. Mitt sista då, nummer 5. Och det var lite grann som du faktiskt pratade om inledningsvis. Det här med liksom att röra sig kring det här med smärtpunkter och nöje. Och du sa det här citatet på engelska. Att vi joggar mot pleasure. Alltså nöje eller belöningar. Det som är bra. Men vi rusar från smärta. Och det här är ju någonting vi kan ha med oss. För att många gånger när jag hjälper företagare med. Vi säger kanske så här landningssidor och texter. Som kanske ska en säljsida till exempel. Man ska sälja in någonting. Så där, vart börjar man någonstans? Alltså hur ska jag börja beskriva det här? Och jag vill ju ofta att man ska möta upp människor då där man är. Och då får vi utgå från att de är i ett problem. Annars så skulle de inte ha landat på den här säljsidan för att få sitt problem löst. Då blir liksom den naturliga, ska man säga, strukturen för en inledning på en säljsida. Och skulle kunna vara så här, prata om problemen de har idag. Möt upp de rädslor och de tankar, jobbiga tankar de har kring sina problem. Adressera det som liksom, vi vill ha, alltså någon form av förändring, vinst. Och möt upp dem i liksom, så här, vad är deras innersta önskemål egentligen? Vad är det man egentligen vill? Och då tänkte jag att jag skulle ta ett exempel på det här. Och jag brukar ju ofta ta ett exempel då från hundvärlden. Jag tänker mig att man säljer en hundkurs eller kanske min medlemstjänst Pälsklingsklubben som bara finns i mina exempel. Och i så fall så skulle det här exemplet, det skulle låta så här då om man skulle följa den här strukturen. Är dina hundpromenader en mardröm? Kanske drar din hund i kopplet, skäller som besatt när ni möter andra hundar och kanske till och med skäller när ni möter andra människor. Ja, det är liksom problemen då. Så rädslorna då. Trots att du älskar din fyrbenta familjemedlem så kanske du börjar känna dig orolig för hur det här ska bli. Det är ju många promenader framför er och kanske familjen börjar tröttna på det här. Vad de flesta av oss vill är ju att ha en hund där vi har en härlig tid tillsammans. Sköna promenader i vårsolen, frisk luft och mysiga stunder. Och är det inte därför, alltså varför vi innerst inne skaffade hund, för att få den där hunden som familjen kan samlas kring. En hund som ger så mycket till alla i familjen. Att vi kommer ut i friska luften tillsammans. Att barnen har en vän som alltid finns där för dem. Och då utifrån det här är en hundkurs för de som har problem med sin hund som skäller i kopplet. Och jag tar det exemplet ofta bara för att jag typ har en sån hund nu då.
Ja, jag med.
Och då börjar ju liksom med problemet så här. Är dina hundpromenader en mardröm?
Ja.
Och sen oron, så här, trots att du älskar din fyrbenta familjemedlem så kanske du börjar känna dig orolig för hundar lever i 15 år. Ska vi ha det så här i 15 år? Och liksom, vad är det för vinster vi vill? Ja, men de flesta av oss vill ju ha en härlig tid med vår hund. Det här är ju en familjemedlem.
Mm.
Och innerst inne, var det inte för det här som vi faktiskt skaffade hund? Det är en struktur för hur vi kan inleda en text som möter upp människor där de är, både i så här, vad är problemet, vad är mina orosmoment, vad är det jag vill uppnå för resultat och vad är mina innersta önskningar. Och att jobba enligt den här strukturen eller något som så här plus minus plus gör att vi lättare kan sätta ihop texter som hänger ihop och förflyttar läsaren från en igenkänning till den här, så här önskan om lösningen.
Ja, och det menar jag behöver den här kursen. Julie, vi behöver den här kursen.
Jag med, kan ingen göra den här kursen? Jo, men det finns. Det finns många sådana här kurser.
Ja.
Så det är mitt sista tips. Att liksom se över hur du rör dig mellan smärtpunkter och lösning. När du pratar om dina tjänster. För här får du en bra rytm om du följer en typ av sån här struktur i upplägget. Och det behöver inte bli långt. Det här är inte någon sån här C-uppsats du ska skriva kring deras utmaningar. Liksom. Utan det här är Jag brukar ju alltid, jag räknar inte ord, utan jag säger så här, typ så här, så här 15 centimeter text i Word.
I Word.
Uppdelat på några stycken.
Ah.
Så det är inte så att det behöver vara mångordigt, men det behöver vara krispigt. Krispigt som i träffsäkert.
Mm. Så rätt, håller med dig, 110%. Ja, men gud, det var jättebra tips, Jill. Jag får lite så tankar på saker som kunder har frågat mig kring copies. Tänkte jag ska kan fråga dig när jag ändå har dig här. Hur kan man skriva copy som inte låter för säljig? Vad kan man tänka på då?
Ja, då beror ju på vad man tycker är för säljig då. Ja, för jag tänker att det där kan ju vara, en del är så försiktiga, så människor förstod inte ens att de blev sålda till. Och andra pratar inte om något annat än att så här, deadline, bonus och så där. Så, nej, men jag tänker att det blir inte för säljigt. Om du kliver in i rollen av så här, jag vill hjälpa dig att fatta ett beslut. För att poängen med våra säljtexter, det är att guida dem till ett beslut, inte... Så här, det beslutet kan ju vara nej tack.
Ja.
Men liksom, gör det tydligt. Men utifrån så här, var vi kommer ifrån. Alltså vilken drivkraft vi skriver utifrån. Eller i vilken energi vi är när vi skriver. Är vi desperata? Då kommer det låta på ett sätt. Ja. Men är vi genuint i den här känslan? Så här, har du det här problemet? Jag kan hjälpa dig. Har du den där hunden som skäller på alla andra hundar? Och förmodligen människor också. Och jag har lösningen. Om jag skriver då utifrån det, att jag möter upp dig i det problemet du har och beskriver hur det faktiskt kan finnas en lösning på det här, då tror inte jag att det kommer att låta pushigt, utan det kommer att låta guidande.
Mm.
Ja. Men även i känslan av så här, om ingen köper min kurs nu, så då tror inte jag att jag någonsin kommer att lyckas online. Det här är liksom make it or break it. Så där är jag nu. Då kommer vi...
Ja.
För man kan ju hamna där att man känner så här, det här är min sista chans. Det är aldrig den sista chansen. Vi bestämmer själva när det är sista chansen. Men man kan ju hamna i den här liksom, lite desperata känslan, för man tycker att det går för långsamt. Det är inte så många som köper. Jag har försökt förut. Och så gör man sin historia till någon form av så här, plan för framtiden. Att det är så här det kommer fortsätta för mig.
Mm. Och just också att man sätter så höga krav på sig själv så att man nästan hör desperationen när man presenterar det man säljer, och det där tycker jag är jobbigt, för då känner man att det blir ju, ja, men det går att göra det på ett annat sätt som kommer fungera så mycket bättre än att man låter det höras att man är desperat, för att vi luktar oss till det.
Ja, och det är därför man behöver försätta sig själv. Så här, vad är anledningen till att jag driver det här företaget? Jo, men det är förmodligen för att jag genuint vill hjälpa människor. Så liksom, var i den energin, då hittar du också rätt nyanser av ord.
Mm. Och även, precis som du sa det här, att man kan också tacka nej. Jag tror att jag hade ett sånt himla bra exempel på det. Att jag var intresserad av en kurs, en hybridkurs. Men kände själv att oj då, nej, jag har faktiskt inte alla pusselbitar på plats för att kunna leverera eller ta till mig den kunskapen just nu.
Mm.
Det finns en möjlighet att hoppa på den i höst, och jag är jättetaggad på det. Så då svarade jag det, en internationell coach, och han svarade så härligt. Och jag kommer inte ihåg de exakta orden, men det var just det att nej, men tack för att du svarade och liksom supervälkommen eventuellt senare. Så att det kändes så nice. Han sa det på ett sånt tydligt sätt som jag tyvärr inte har framför mig. Men jag kände mig otroligt positiv. För jag hade känt lite så här, lite ångest att, för jag ville verkligen gå kursen. Men kände lite ångest att nej, jag vet själv att det blir så mycket bättre om jag gör den i augusti än om jag gör den nu.
Just det.
Och hur han svarade lät så professionellt och skönt. Mm. Att jag bara fick en ännu bättre känsla att men i höst, då kör jag.
Exakt, men det är precis den effekten du får. Jag har faktiskt egna exempel på det, när någon hörde av sig och funderade på soloprenörerna. Och så, när öppnar du igen? Och så berättade jag det. Och så skrev jag så här, men du är jättevälkommen. Om det passar dig bättre om ett halvår, så häng på då istället. Hon bara, nu blir jag ännu mer taggad att gå med om ett halvår.
Det var bra, men vad härligt är när man känner, genuint känner, att det svaret, de orden man skriver, faktiskt, man menar det och känner dem. Mm. Men en fråga till då. Jag jobbar ju som sagt med många som vill gå premium, som vill attrahera mer high-end clients, eller sådana som kan helt enkelt betala, vilja att betala och göra det med lite glädje, och vet värdet det som man ger är större än priset. Har du några tankar där kring copy? Hur kan man tänka om man vill vända sig mot en high-end client som coach?
Ja, men du vet det är så konstigt uttryckt det där. Prata med bönder på bönderspråk och de lärde på latin. Men andemeningen av det. Ja, andemeningen av det handlar ju om att vill du attrahera människor i en viss roll eller i en viss kapacitet eller en viss, vad man nu vill ha för kategorisering av det där, så behöver man ju, precis som vi sa inledningsvis, man måste ju möta upp det de är då. För att vill du, och man kan ju göra det här otroligt tydligt också, så här, för dig som tjänar över 1,5 miljoner i ditt bolag och vill ta nästa steg.
Ja.
Tydligt. Ja, väldigt tydligt. Eller att för dig som är beredd att betala för att få resultat, för du vet att det krävs liksom en insats för att du ska liksom hitta den här extra växten inom dig själv.
Mm.
För oftast är det ju så här att ju mer vi pitchar in, desto mer angelägna är vi att få jobbet gjort.
Mm.
Och alla vill inte ha, nu försöker jag komma på en billighetsaffär. Jag tänkte till och med på Galne Gunnar.
Ja, Galne Gunnar, jag tänkte också på Galne Gunnar.
Ja, men jag vet inte om det finns. Men så här billiga affärer, kanske Lidl, är det billigt fortfarande? Jag vet inte om något är billigt längre. Men i alla fall, alltså alla vill inte handla på det billigaste. För poängen är inte att det är det billigaste. Poängen är att det finns andra värden. Det vill säga att man vill gå på ICA Maxi, för man gillar upplevelsen av deras skärk.
Ja.
Så här, och då går man igång på andra saker. Så att om du vill attrahera high-end clients, vad är det då de går igång på? Då måste du ju vara där och kommunicera. Då kan du ju inte kommunicera med ord som attraherar de som vill hålla nere priset, för det är det mest angelägna för dem, för att de kommer från det hållet och har de behoven och är där.
De är på en annan plats helt enkelt.
Ja. Och jag menar, det finns inga fel människor, det är bara matchningen för vem är det du vill hjälpa och på vilket sätt vill du hjälpa dem.
Ja, och vart har du positionerat dig på marknaden? Så att det är ju, precis som du sa, tala till den kunden och vart den är.
Och använd de orden av ditt vokab, för det handlar ju inte om att, vad ska man säga, visa upp en fake-version av sig själv. Nej. Utan det handlar ju om att den delen av dig själv, som, så här, ditt varumärke som ska attrahera de här, var är matchningen däremellan? Mellan hur du uttrycker dig och vad du hjälper till med och vad de blir attraherade av.
Och här får jag ju ett jättetydligt exempel i huvudet. Det har ju varit mycket tidigare i alla fall amerikanska coacher som kanske ställer sig framför privatplanet eller ställer sig framför något jättehus och bara make more money, I'm gonna teach you how to make more money if you do this. Men där tror jag att många av oss svenskar, även om det är sådana man vänder sig till high-end clients, så har vi inte privatjet. Inte de flesta av oss. Eller
det kan man säga, inte de flesta av oss.
Alltså, det blir för stort gap. Och då blir det inte heller nåbart. Och då tänker jag att om vi då pratar om längtan efter att kanske köpa en Chanel-väska. Det är kanske många i den gruppen, en del har redan Chanel-väskan, men en del kanske är där för nästa steg. Och de vill tjäna pengar i sitt företag, känna att de kan investera i aktier eller kanske köpa den här Chanel-väskan. Då är man där och kan liksom prata om den drömmen, den önskan och hur de kan ta sig dit.
Precis, ja, men det är ju det här med att känna sin målgrupp och veta vad är det för problem de har utifrån det. Alltså, för vi alla har ju problem, det spelar ju ingen roll. Det är ju inte så att bara för att någon har mycket pengar så har de inga problem. Utan det är bara att man har liksom, man kan ha precis samma problem som när man inte tjänar några pengar alls, eller man har bara andra problem sådär. Så att det handlar ändå om att möta upp dem i det problemet de har, även om de råkar ha en stor plånbok att köpa utifrån. Så att de har ju fortfarande sin uppsättning problem, och de har fortfarande sin önskan och sitt behov av någon förändring på något sätt. Så att då behöver man ju bara kommunicera där och möta upp dem där.
Så bra tips. Men jag brukar alltid ställa den här sista frågan. Vad är den största lärdomen du har fått av att driva företag?
Största lärdomen. Jag tror att jag har ju funderat på det. Liksom så här, vad är det som har varit viktigt under de här 5 åren som jag har drivit företag? Och en av sakerna, det är ju det här med att man kan inte tänka sig till klarhet, utan man måste göra. Och även om det man gör inte ger det resultatet som man ville, alltså det känns som att det blev fel eller det blev ett misslyckande, så ger det ändå information som gör det möjligt för dig att ta nästa steg. Och den är så här, du kan inte ändra riktning om du står still. Så tar du inga kliv framåt, så riskerar du förvisso inte att göra fel eller komma in i form av misslyckanden, men du uppnår heller ingenting. Mm. Och det är ju här jag brukar prata om det här med att jobba på lagret, som egentligen kommer från din bild av det här, vad man har i skyltfönstret och vad man har i bakom kassan liksom. Och min förlängning av det är att så här, ibland befinner vi oss inte i butiken överhuvudtaget, utan vi fastnar på lagret i att planera saker, så här, uppdatera saker, fixa med härliga saker i Canva, uppdatera osynliga sidor på webben, och det känns liksom så här viktiga saker, man känns väldigt sysselsatt. Men inget av det där, liksom, för mycket tid på lagret ger ingen försäljning.
Nej, genererar inte nya klienter, genererar inte nya affärer.
Mm. Nej, så just det här, liksom, att, så lärdomen är väl liksom så här, man, även om det känns som att man inte har alla bitar på plats. Jag vet, så här, jag vet inte alla steg, jag vet knappt så här, steg två, jag vet steg ett och ett halvt. Mm. Så känner man på att ta det där halva steget framåt och prova det där. Om det så är att göra sitt första webbinar eller göra en livesändning på LinkedIn fast man tycker att det är sjukt obekvämt. Eller, alltså vi behöver göra saker för att skaffa oss erfarenheter som gör att vi fattar mer informerade beslut framåt. Och så länge vi inte vågar göra för att vi har tankar om att det måste vara perfekt eller att vi inte vet allt eller att vi har inte allting på plats eller vad det är för någonting. Då kommer vi inte få de där erfarenheterna som gör att alltså, de här nya vägarna blir tydliga för oss.
Mm.
Så det tror jag är liksom bland det viktigaste, det här med att ta action, att faktiskt agera, även om du inte har all information, även om du inte känner dig trygg, även om du är rädd för att du ska typ fall on your face, liksom,
ja.
Dratta på rumpan som vi säger i Sverige, alltså det är okej.
Mm.
Mm. För att du rör dig framåt och du lär dig och du kommer göra bättre framåt. Mm. Alltså min första livesändning, då var jag så nervös så jag kunde inte ens sitta still. Så att jag gjorde världens svåraste grej för mig. Jag gick ut på promenad, höll telefonen i handen, två hundar i koppel och en fusklapp vad jag skulle prata om. Det var min första livesändning. Det tyckte jag kändes tryggare än att sitta still. Då förstår jag vad konstig jag är.
Ah!
Och jag höll ju typ på att dö. Alltså jag var helt livrädd. Det kändes som att jag skulle så här, svimma.
Mm.
Och sen när jag hade gjort det där, det var väl typ så här 8 minuter, säkert i superspeed, så ingen hörde väl vad jag sa. Förmodligen var det ingen som tittade heller. Men när jag la på den där livesändningen,
mm.
vilket jag inte gjorde på en gång, utan jag filmade mig själv underifrån också upp i näsan. Så då var jag så himla nöjd. Jag var så himla nöjd att jag hade gjort det i alla fall. Men den upplevelsen av att vara nöjd, trots att jag filmade mig själv upp i näsan och pratade för fort och hade hundar som drog i koppel och allt vad det var, så hade jag tagit min första steg.
Mm. Wow.
Och så gick det lättare sen, så småningom.
Ja, men jag älskar den bilden. Alltså inte bara filma sig upp i näsan, men liksom hela action-grejen, ta action. Vi blir starkare, vi växer av misslyckanden som kan bli lärdomar istället. Och allt vi gör framåt, det är bara bra. Det finns inget fel, utan bara utveckling.
Mm. Ja, och det är inte skitkul när det, liksom, när det går dåligt. Jag tycker inte heller, det känns så klämsträtt. Så här, det finns inga misslyckanden, bara lärdomar. Men det är på riktigt sant, om man väljer att se det så. Sen gör inte det att det är inte kul att lansera någonting och ingen köper. Det är Nej. Inte kul alls, det är skittråkigt. Men man överlever ju helt klart. Jag har lanserat saker som ingen köpte och här sitter jag och pratar. Jag överlevde det också. Tråkigt, men okej.
Okay. Underbart, Jill. I love it. Ja, men tusen tack. Nu vill jag bara höra, de som lyssnar och tänker, uff, det här vill jag veta mer om. Jag vill ju följa Jill online. Var hittar vi dig?
På Instagram hittar ni mig på solopreneur.nu. Konstig samling. Solopreneur.nu är också min webbadress. Så på min hemsida eller på Instagram. Eller också på LinkedIn då, på Jill Nyqvist.
Superbra,
Jill. Ja.
Ja, tusen tack för att du var med och gav så fina tips kring copywriting och hur vi kan tänka kring det.
Tusen tack för att du fick vara med.
Du som har lyssnat på det här avsnittet kanske vill veta lite mer om mig och vad jag gör. Och en bra start, det är att boka en brand evaluation session. Det är ett sätt att verkligen få klarhet i det du gör. Ta dig från A till B. Och ja, helt enkelt få en roadmap så att du vet hur du ska utveckla ditt företag online. Och jag är brand och business coach. Det betyder att jag inte bara kan brand utan jag kan business också. Så jag kommer lotsa dig genom och se på ditt varumärke och hur du marknadsför dig online. Och det bästa sättet att boka en brand evaluation session, det är att gå in på min Instagram @malinhammarblomvall och blomvall med W. Och i min profil eller link in bio så hittar du länken till min brand evaluation session. Och du hittar den även här i poddavsnittet. Så det är bara att klicka och läsa mer och sen gå direkt och liksom ta action. För jag vill jättegärna träffa dig och höra vad du står inför för problem med ditt varumärke och din business 2023. För jag är väldigt säker på att jag kan hjälpa dig framåt. Du har lyssnat på The Brand Expert Podcast med Malin Hammar Blomvall. Och du, jag skulle bli så himla glad om du vill gå in och ge en liten review, lite glimrande stjärnor till att du tyckte den här podden var bra, eller om du vill dela den med en vän och tagga jättegärna mig på Insta, för det är ju min fokuskanal. Så tagga gärna The Brand Expert Podcast och mig, Malin Hammar Blomvall, så skulle jag bli så superglad. Hoppas att du hänger med på nästa avsnitt. Du som har lyssnat på det här avsnittet kanske vill veta lite mer om mig och vad jag gör. Och en bra start, det är att boka en brand evaluation session. Det är ett sätt att verkligen få klarhet i det du gör. Ta dig från A till B. Och ja, helt enkelt få en roadmap så att du vet hur du ska utveckla ditt företag online. Och jag är brand och business coach. Det betyder att jag inte bara kan brand utan jag kan business också. Så jag kommer lotsa dig genom och se på ditt varumärke och hur du marknadsför dig online. Och det bästa sättet att boka en brand evaluation session, det är att gå in på min Instagram @malinhammarblomvall och blomvall med W. Och i min profil eller link in bio så hittar du länken till min brand evaluation session. Och du hittar den även här i poddavsnittet. Så det är bara att klicka och läsa mer och sen gå direkt och liksom ta action. För jag vill jättegärna träffa dig och höra vad du står inför för problem med ditt varumärke och din business 2023. För jag är väldigt säker på att jag kan hjälpa dig framåt.